jag känner i anden att här på Vrångö finns det många bedjare. Och då bedjer man ju för den som ska predika att Guds vilja får ske. Det var därför det blir en kamp då mellan min vilja och Guds vilja. Men jag hoppas i alla fall att det ska bränna till. Och det var ju så intressant den här profetian. Att få gå ut på det Gud har. Och jag vet ju precis vad han har sagt. Att vi ska få predika Guds ord. Från honom själv genom den heliga ande ut till människor. Och de ska få uppleva förvandling i sina liv. Det är det man det är att gå ut på löftesmark. Det är att stiga mer ut på de djupa vattnen. Där vi får liksom lägga av vårt eget vas. Och sen anden får ta över. Jag tänker på den här strömmen i Ezekiel. Till slut så kunde han flöt med strömmen. Och så här, men det var ju andens ström. Det var slut på hans egen vilja och tankar och så. Va? Sen kommer den heliga ande och tar över. Och det är väl dit vi, Herren vill att vi ska. Sen var det intressant, för jag har skrivit ner överst här, ser ni här, så att jag skrev nu under profetian. Och då skrev jag så här. Tabernaklets tre ingångar kallas för vägen, sanningen och livet. Halleluja, när jag blev frälst, vet ni, när jag satt på den här parkbänken nersjunken. I knarket så kom ju Herrens ord och sa, gå nu sanningens väg, dig skall inte fattas. Och nu ska jag berätta en hemlighet för er. Det kanske inte är någon hemlighet, för alla vet ju att Jesus har dött. Men han har också uppstått. Dig skall inte fattas är ju samma sak som livet, med andra ord. Och det finns ju uppenbarelsetältet. Du bad att den som skulle predika idag skulle vara ett uppenbarelsetält. Samtidigt som jag sitter och skriver ner detta, är det inte förundligt? Till och med de här små nyanserna kan anden leda. Och ni vet att när Jesus stod på Golgata så rämnade förlåten. Så livet kommer ut i det heliga. I uppenbarelsetältet. Är ni med? Alltså det är ju det som händer, va? Nu är det ju ett förhänge för in till det heliga. Det är ju det heligaste, men det allra heligaste har ju kommit ut för att möta prästerna med liv. Så tabernaklet och allt det där, det var ju bara en förebild på det sanna tabernaklet i himlen. Och det är så spännande att läsa om detta, va? För är man utanför tabernaklet, då blir ju Jesus tråkig. Det var ju inte mycket att se. Ett tabernakel fullt med gamla döda djurhudar. Nej, men bevare oss väl. Det är ju därför det står om den första ingången, det var vägen. Det var ju bara död och pina. Det kom de med sina offerdjur. Det var ju blod och död och allt det här, va. Det var ju inte mycket att se. När du tittar på tabernaklet så var det ju inte mycket att hänga julgran. Om ni förstår billigt talat, var det ju därför han säger att se till så ingen är efter på vägen. Vi ska inte vara kvar där med våra gärningar. Vi ska gå in, halleluja, i livet. Förstår du? Där är bordet dukat. Där finns det 12 bröd. Genomborrade. Och de heter skådebröd. Eller hans närvarosbröd. Och ska du gå in genom ingången så var det häftiga färger. Förstår du? Och uppenbarelse på hebreiska, det betyder att måla upp en tavla med starka färger. Så när Paulus predikar för galaterna, vad han säger, ni som har fått Jesus Kristus målad för era ögon, var det nu i lovprisning, var det livet, nu har ni gått tillbaka igen till era gärningar, nu står ni här utanför och Jesus har blivit tråkig. Fattar ni? Det hade kommit villolärare in som inte hade uppenbarelsens ande och de sprider död. Det var inget liv. Och nu sitter de där och de kan inte prisa Gud en gång. Och Paulus, han är alldeles ifrån sig. Var är det lovprisning? Var är livet? Var är Kristus? Det finns inget liv. Och sådana vittnen är inte mycket att ha till människor ute i världen. För de har fått nog av tråkigheter. Men vi måste gå ut och sprida liv. Det måste finnas en härlighet över oss när vi går ut som människor ska få se. Och Paulus, han säger att mitt evangelium, säger han, det är fördolt. Som Mose var, han hade en täckelse över sig. Så Reichmann, han säger att det handlar egentligen om överandlighet. För att han ville inte att Israels barn skulle se att härligheten tog slut. Så han hängde täckelse, han var hycklare med andra ord. Så när han gick ut så spelade han mer andlig. än han egentligen var. Och därför var evangeliet fördolt. Och sen pratar han ju sen om att vara ett lerkärl. Ett enkelt lerkärl där härligheten kan bo. Och vet du vad det handlar om? Det handlar om att du kan aldrig bli någon annan än det Gud har tänkt att du ska bli. Och där, i det kärlet, när du får bli den du ska bli, då kommer skatten. Då kan vi bära ut evangeliet, för evangeliet handlar inte om lerkärlet, utan det handlar om skatten. Halleluja, i lerkärlet. Mitt i våra svagheter, mitt i våra tillkortakommanden, mitt i allt detta som gör oss så svaga, så uppenbarar sig en Gud med en härlighet, det folk vill se. De har fått nogar och lagar och förordningar och allt det här. Det vill de inte höra på. Men de vill ha härligheten. För du vet, det står i Romarbrevet att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Så det är något visst när härligheten uppenbaras. Då dras människor, ni vet den här väckelse, då kommer ordet att förkunnas med en helt annan auktoritet. Då kommer härligheten och då kommer människor, de vill inte höra lagar, de vill inte höra något annat, de vill inte höra strukturer, de vill inte höra regler och det där andra. De vill ha härligheten. När Herrens härlighet, och jag glömmer aldrig Vastifält, hon har ju stått i väckelse. Hon berättar om härligheten från Gud, det betyder mest. Det var härligheten från Gud. Att få vara ett kärl som står i uppenbarelsens ande i fasta och bön, berättar hon om. Och uppleva hur härligheten kommer in. Och man förkunnar Guds ord med härlighet. Och människor kommer och blir avklädda. Och får möta Herren och stiger in i sanningen, så att säga. Halleluja. Vi har tillträde idag, vi tillträde in. Men vi måste vara ärliga. Och för ett tag sen så vi håller ju på och skriver ner mycket undervisning och sådär, lägger ut på nätet. Det är ju fantastiskt. Jag berättade igår här att förra månaden så var det över 2000 som laddade ner predikningar. Och Herren har hela tiden manat: Janne, gå tillbaka till grunden. Gå tillbaka och undervisa människor från grunden. Så man förstår vägen. Vägen, vi måste tillbaka till grunden igen. Vi har missat det där enkla. Det enkla evangeliet om Jesus Kristus, det är ganska enkelt evangelium, men samtidigt så är det där kraften finns. Och Paulus, och ni vet, det står i Hebreerbrevet, så står det om Mose. Så står det att du ska göra allting som det vart dig visat på berget, enligt en mönsterbild. Och kan du tänka dig att den grekiska texten i Hebreerbrevet talar om typos. Och jag höll på att smälla av när jag slog upp ordet. Det betyder slagen till döds. Käre Gud, men vad var det han fick se på berget Mose? Han fick se Kristus som korsfäst. Och det var den bilden han skulle föra ner till Israels barn, som han skulle samlas omkring. Så predikanterna måste predika en korsfäst Kristus. För det där allt samlas omkring. Det är det som är härligheten från Gud. Det kommer genom en korsfäst Kristus. Och då drar det oss tillsammans. Slagen till döds. Och vi vet att han blev slagen för våra missgärningars skull. Nu är det ju tacksägelsedagen idag. Och det är ju härligt då, för den texten jag tänker läsa här nu, den handlar om tacksägelse. Men inte om vilken tacksägelse som helst. Men ska vi ta och börja först med grunden då. Och det här bibelordet som jag säger just nu vet jag att jag har fått rätt ifrån tronen. Det här är grunden som du kan gå hem, läsa, be över, så ska du få se. Det här är jätteviktigt att du kommer att förstå vad det här handlar om. Det handlar om Apostlagärningarna 5. Och det är ganska komiskt egentligen, hela det här stycket, för att här hade ju alltså judarnas religiösa ledare satt apostlarna i fängelse. Och sen så blir de fria, och sen säger de så här i Apostlagärningarna 5 från vers 29. Då svarade Petrus och apostlarna: man måste lyda Gud mer än människor. Eller Adam, som det också kan översättas, kött. Våra fäders Gud har uppväckt Jesus som ni hängde upp på trä och dödade. Honom har Gud med sin högra hand upphöjd till hövding. Gud är det domare. Elohim, alltså betyder domare, den som själv drar upp gränser och själv står för överträdelse. Så helt plötsligt så står apostlarna här på domarens sida. Förut hade ju de andra dömt apostlarna då, den religiösa rollen. Men nu så står apostlarna och de har Gud, domaren i ryggen, och sen så vänds anklagelsen egentligen emot judarna här. Va? Förstår ni den andliga bilden? Det är helt otroligt. Honom har Gud upphöjt med sin högra hand som hövding och frälsare för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. Vi är vittnen. Vi har sett och vi har upplevt detta. Alltså. Vi och den helige ande som Gud livet. Alltså. Kommer ni ihåg vad tabernaklet handlar om? Vägen, sanningen och livet. Vi är vittnen. Alltså vi har gått in. Vi har upplevt den helige ande, för den har Gud, domaren, gett åt den som lyder honom. Lyder domaren. De är alltså rättfärdiga, rättfärdiggjorda. Och ordet för lyder här på grekiska, det är ett av de viktigaste orden, tror jag, hela Bibeln, för det förklarar så många andra ord. Det betyder att överbevisas av en konung till lydnad. Därför likställer detta ord lydnad både tro, för du vet i Hebreerbrevet 11:1 så står det tron. Det är en överbevisning om vad vi inte kan se. En överbevisning, alltså ett överbevisande ljus. Och ni vet, det talas om att leva i ljuset. Och vad betyder ordet agape? Skriv ner detta. Så när du studerar Bibeln och så läser om kärlek och tro, så kommer du att förstå mycket mer efter det här, det lovar jag. Agape, det betyder att underordna sig en konungs regler och bud. Intressant, va? Så både tro, kärlek, alltså agape, och tro är samma sak. Och i tro var Abraham lydig. Och så vidare. Nu ska vi läsa. När ni vet tro, agape och lydnad, så ska vi fortsätta att läsa. Ska vi ta tacksägelse här nu då. Du har skrivit som punkt 2. En levande tro. Vad handlar det om? Jo, det handlar om ett levande ljus. Vi får gå in alltså där ljuset är. För förhänget är ju rivet och livet har kommit in där ljusstaken står. Det är liv, det är ande och det är liv. Så den alltså in i tabernaklet är ju samma sak som att komma in i Kristus då. Eller hur? Och uppleva härligheten från Gud. Och det kan man bara göra genom sanningen. Sanningen. Eller att ödmjuka sig, att underordna sig det ljus som man får. Då läser vi första Petrusbrevet 1 och sen läser vi från 2, så kommer ni att förstå lite mer. Ni är av Gud Fadern förutbestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir besänkta med Jesu Kristi blod. Må nåd och frid i allt rikare mått komma till er del. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse, förhänget rivet, han kommer ut, va? Från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett arv som aldrig kan förstöras eller fläckas och vissna, som är förvarat åt er i himlen. Med Guds makt blir ni genom lydnaden, genom kärleken, bevarade till en frälsning som är beredd att uppenbaras i den sista tiden. Alltså det här handlar då inte om Jesu död på Golgata, utan det här handlar om den eviga återlösningen här som Jan läste i början. När han tar bokrullen och han är lammet som är slaktat, och du har kött Du har köpt mot Gud ett folk som ska senare förlossas. Vi väntar på den totala förlossningen som han har köpt oss till. Och det är där det talas om här. Till en frälsning, det betyder befrielse. Som är beredd att uppenbaras i den sista tiden. Alltså när basunen ljuder och så vidare. Va? Så står det. Äktheten. Gläd er därför om ni nu en kortare tid måste utstå prövningar av olika slag. Och det drabbar ju varenda en av oss. Varenda en av oss. Det kommer inte undan prövningar, men det finns en väg med Jesus genom alla prövningar. För han säger att jag ska inte pröva er över er förmåga. Utan när prövningen kommer så ska det finnas en väg. Och vet du vad den vägen är? Det är Kristi härlighet. Det är kraften från den heliga ande som också kallas för tröstaren. Han som kommer över dig och mig när vi är uppriktiga hjärtat. Och sen så torkar han bort tårarna och som tröstar han oss. Och som ger han kraft. Det är vägen. Det är kraft. Äktheten i er tro. Alltså en sann underordnande eller lydande. Det är långt värdefullare än guld som är förgängligt fast det håller provet i eld. Och den tron, den äkta tron utan tecken så alltså. Det ska visa sig till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Och då handlar det om att han kommer alltså. Halleluja, det finns alltså en äkta tro och det finns en oäkta tro. Och då säger Paulus i andra Korinthierbrevet att vi är inte som de flesta som förfalskar Guds ord för vår egen vinningsskull. De har alltså täckelse, den oäkta tro. Och den tron kommer inte att bestå. Den kommer inte att bestå. För den tron kommer inte att hålla provet. Så att om inte människor som har den tron omvänder sig så att man får bort täckelsen och går in i Kristus så att säga. Man tror man är inne för att man är egentligen inte det. Då blir man inte frälst. För att bli frälst krävs en äkta tro. En uppriktig tro att leva i ljuset. Nu ska ni höra vad den äkta tron är. För det står att detta är målet på er frälsning. Så står det så här. Honom älskar ni. Agape. Ser ni vad väl bestämmer det där ordet jag läste upp va? Honom underordnar ni er som konung utan att ha sett honom. Nej men vad spännande. Halleluja. Han är herre i mitt liv. Kära Gud, det kan du aldrig säga utan att den heliga ande kommer över. Är det inte intressant? Vi ser inte Jesus men ändå lyder vi Jesus. Och fast när ni ändå inte ser honom, tror ni på honom. Vi underordnar oss Bibeln. Vi tror på ljuset. Halleluja, vi tror på vad han säger. Och ni jublar över honom. Det finns ett vittnesbörd som kommer in i ditt och mitt liv i lydnad. Och det är en obeskrivlig glädje, står det. Och vi vet ju vad Guds rike är. Halleluja. Rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. En obeskrivlig himmelsk glädje. Det kan man uppleva ibland. Man vet inte vad man ska ta sig till. Man vet inte vad man ska ta sig till. För det går inte att beskriva. Och då kommer det. Vi är tur vi har fått tungotal. Abrasakarabagan, det är heligt att uttrycka sig i tungor. Man vet inte vad man ska göra, då kommer tungorna. Och ofta då kommer profetia. Jag vet en del systrar när jag var med i Ilja. De var så saliga så de, när de bad så här, halleluja. Och sen kommer det då uttydning på bönen. Jag hörde lite här också. Då kommer det uttydning på själva bönen. Det är häftigt det där. Då kommer Gud, alltså det är en bön. Och sen ger man uttydningen. Det här är ju väldigt häftigt egentligen alltså. Andens språk. Att leva i anden, det är en dimension. Och vet ni att vägen till att uppleva, då ni nu, står det här, vers 9. Nu är ni på väg att vinna målet för er tro. Era själars frälsning. Vad var det då? Målet för er tro, era själars frälsning, det var ju när Jesus kommer. Det var den stora förlossningen. Det var när vi skulle höra den sista basunens ljud och bli förvandlade. Vem blir förvandlad då? Jo, det är de som går korsets väg. Det är de som underordnar sig korset. Det är de som vandrar korsets väg. De andra kommer att bli bedragna. Det står i andra Thessalonikerbrevet 2 att det kommer att komma en stark villfarelsens makt som kommer att dra bort dem som inte ger agape till sanningen rum. Och det här är ingen nytt, för så gjorde Gud i Gamla testamentet. Han sände falska profeter för att testa kärleken i hjärtat. Och i andra Petrusbrevet så står det han kommer att göra likadant i nya. Så därför finns det olika röster som inte är Guds röster. Och när vi har bett över det här så har Herren visat att det är min vilja. Jag sänder dem, för de kommer att samla ihop ogräset. Guds vilja. Kött samlar kött, Jesaja 40. Kött samlar kött. Och härligheten, står det där också. De har också en härlighet. Men det samlar kött. Har ni tänkt på att de förvränger ett ord som Jesus säger om sin härlighet i Johannes 17? Och den härligheten som jag har givit dem, det giver jag dem för att vi ska bli ett. Det stämmer inte med Guds ord. För att härligheten som han har gett i oss för att vi ska bli ett, det finns bakom förlåten i sanningen. Inte människors enhet. Det är skillnad. Det är skillnad. Så när titta vad som står i Jesaja 40 på hebreiska, där ska du få se. Där har du ändetidens plan som Gud har. Johannes, han var profet. Han stod innan Jesu första tillkommelse. Han såg härligheten från Gud. Och vad ska han predika? Vad ska jag predika? Allt kött. Och resultatet av köttets ansträngningar är blommor som faller av. Allt vad vi människor kan göra i vår egen visdom och vår egen kraft kommer aldrig att föra oss in i himlen. Men bara korset kommer att föra in dig och mig i himlen. Det vi gör när ljuset kommer över dig och mig. Jag vaknade på Linnéhuset och jag kände mig som en, jag vet inte vad, det var sånt mörker. Alltså. Jag såg på mig själv som, jag kan ju aldrig känna Gud, alltså. Jag har så mycket fel och brister. Och så kom Herren, jag ska hela dig! Jag ska hela dig! Och nu säger jag det till dig också. Han ska hela dig! För att våra fel och brister och våra tankar, det handlar om vår gamla människa. Jag ska citera Watchman, en av världens bästa biblärare. Han säger så här. Synd singularis är lika med din personlighet. Synder pluralis är lika med dina gärningar som kommer av den förvridna personligheten. Så här låg jag i min förvridna personlighet och tänkte på mig själv med mina förvridna tankar och fördömer mig själv. Och Herren säger, jag ska hela dig. Och jag tycker han har gjort det. För i Kristus Jesus finns ingen fördömelse. Utan det som går genom korset, det blir upplyst i hjärtat. Halleluja, därför säger Paulus, jag dömer ingen annan efter kött. Men hur ofta dömer du dig efter kött? Hur ofta ser du dig genom dina mänskliga ögon? Vi får säga som, vad heter han? David. Han stod där framför spegeln och han sa, jag tackar dig Gud att jag har skapat så övermåttan underbart. Du är formad av Gud. Alltså vi får tänka på vad vi säger. Både åt varandra och åt oss själva. Så vi säger det ur Guds ögon. För då säger vi det ur Guds ögon och du förstår ljuset. Då kommer du att stå där och säga, tack Herre att du har skapat mig så övermåttan underbart. Och Johannes, han kände sig så älskad av Gud. Han sa, lärjungen som Gud älskade. Han kände sig verkligen älskad av Gud. Men det handlar som sagt om att stå i ljuset. Och jag brukar berätta olika saker där jag vet när ljuset har kommit över mig. Alltså om inte vi vandrar i ljuset. För det finns olika tidpunkter. Och därför är synd för en. Men det behöver inte vara synd för en annan. Men när ljuset kommer över dig, då är det synd om du inte vänder om. Nu var det så här. Jag ska berätta att jag har lite roliga vittnesbörd här. På Linnéhuset rökte jag och jag snusade. Det hade jag inte lagt av, men jag hade ju slutat knarka då. För det var ju det tog han pang. Inte en gång att jag har känt något sug efter någonting sånt. Det löste han, det svåraste först, pang, för jag visste han det skulle hindra mig. Men jag hade rökning och jag hade lite snus och så här. Det är ju inte så farligt. Och sen vet du när killarna kommer och säger så här att det där borde du sluta med. Då reser sig ju köttet till 300. Sköt du ditt så sköt jag mitt. Vi är ju sådana. Och det satt jag och rökte. Men i alla fall, då kommer Stefan heter han och säger, hör du, det där får du sluta med. Sköt du ditt så sköt jag mitt, sa jag. Sen tog det en vecka. Sen kom ljuset. Och då var det dags att lägga av. För när ljuset kommer, då kände jag, nu kände jag mig som en, det här måste jag lägga av med, för det här, det går inte inför ditt ansikte. Så då var det att kasta allt det där. Och så satt vi på bussen upp till Norge. Och vid Svinnesundsbron i bussen, när jag satt och bad, så kände jag, nu tar vi det där med snuset också. Då kom ljuset, okej, så jag till Sven-Olof, nu tar jag sista prillan här vid Svinnesund, så skickar jag dosan. Så det tog jag den sista snus till Svinnesundsbron, sen har jag inte snusat någon mer. Sen har det ju hänt grejer under vägen. Och att leva i ljuset, det handlar om en ständig korrigering. Han har ju en käpp och han har ju en stav. Och sen går vi lite vänster och sen går vi lite höger. Så här hela tiden. Och det var det så här att jag alltid tyckte det var spännande med så här enarmade banditer, förstår du? Så här stoppa in krona på Danmarksbåten. Det tyckte jag, och Edward, de tyckte inte alls det var så roligt att jag spelade på enarmade bandit. Nu är det här prestigerat, det är 15 år sedan eller något kanske det här hände. Och jag spelade där och drog. 11 år var ju jätte. Sluta med det där liksom. Så sa jag, ska bara spela en gång till. Ja, då tror jag jag vann då, förstås. Men ljuset fixade så att jag la. Det var inte, alltså mina ben, det var ju kul va. Men det var ljuset som gjorde att man la. Alltså när ljuset kommer, då måste man lyda. Och när man lyder blir man löst. Det är liv. Nya förbundet är liv. Det är att leva med Herren. Och när ljuset lyser, lägg av. Han löser oss från allt. Och nu vill jag läsa, eftersom jag sa förut då, att synd, det handlar om vår personlighet. Och synder handlar om våra gärningar. Blodet och korset tar hand om hela vår människa, ska du veta. Blodet är renar från synder och korset tar hand om din person. Den återupprättar allting som du har tänkt att bli från början. Så därför måste allting som ska bli som Gud har tänkt från början gå genom ett kors. För i gamla förbundet så står det faktiskt att du ska göra tabernaklet och alla gärningar efter förebilden. Men vi vet ju alla vem tabernaklet är, eller hur? Det är ju Jesus Kristus. För Johannes 1 och 14 så står det att han kom. Och vi såg, han bodde bland oss. Han kom och han bodde bland oss. Och det ordet betyder tabernaklade bland oss. Och vi såg hans härlighet. De var innanför. Och ni vet i Jesaja 53 så står det om Jesus. Vem trodde vår predikan? Och så står det lite senare, vers 3 tror jag, så står det så här. Han hade ingen. När vi såg på honom kunde hans utseende inte behaga oss. Nej, han såg ut som det här tabernaklet, de här gamla döda djurhudarna va. Det stank död. Så det är därför Paulus säger att när han går omkring så är Jesus tråkig för en del. Det doftar död. För en del doftar han död. Men för en del är det liv. Han doftar liv för en del. Vem är nu skicklig till något sådant? Och då säger han, jo, det sker genom anden. Det sker genom korrigeringen, det sker genom anden. Anden som skulle helga oss, va? Det är anden som utför det här ljusets verk i våra liv. Den leder oss korsets väg. Och när vi vandrar korsets väg så blir vi befriade. Vi blir befriade. Och i första Mosebok 3, ni vet, man blev ju utdriven ur Edens lustgård. Och där sätter han ett förhänge, kan man säga. Och han satte upp ett skydd. Det var keruber och sen var det ett flammande svärd. Och på hebreiska står det att det svärdet vände sig mot varje håll. Man skulle kunna säga mot varje väg. Så det fanns bara en väg in. Och Jesus säger att han är vägen, han är sanningen och han är livet. Och då frågar jag dig, det här svärdet då? Det måste ju vara en bild på den heliga ande. Jepp, där. Andens svärd, va? Men vad gör det då? Jo, andens svärd när det kommer in i ditt liv, det vänder sig mot alla andra tankar. Det lämnar bara en enda väg. För väg är ju tankesätt och handling, va? Det är en väg. Tanke och handling. Så när andens svärd kommer in, det står att det ska gå rätt igenom oss. Alltså avslöja vad som är Gud och inte från Gud våra liv. Och ju djupare anden kommer ner och får uppenbara, desto mer härlighet kan Gud fylla oss med. Desto mer ljus, desto mer goda dofter är omkring ditt liv när du går ut. Du behöver inte dofta död, du kan dofta liv. Så när människor får tag i det, dina ord som är smorda, de här kakorna vet, som låg genomborda, de skulle vara smorda så. Det skulle vara smorda ord, och då kanske vi förstår att tabernaklet som står i öknen och människorna tusentals sitter ner. Ser ni inte vad det här är en bild på? Då kommer lärjungarna till Jesus. Vem är han? Han är ju tabernaklet, han är härligheten från Gud. Och sen får de ta emot bröd. Det här är skådebrödet. Det är hans närvarosbröd heter det också. Och när de får tag på hans närvarosbröd så delar de ut det bland folk. Och folk fick äta sig mätta. Han mätta tusentals i öknen. Han var en bild på tabernaklet. Han var en bild på det bröd. Han var en bild på Herrens härlighet. Han var en bild på närvaron. Och lärjungarna, de samlade ihop många korgar. 12 korgar. Så var de med Jesus i en båt, vet ni. De undrar så här, vi har inget bröd. Vi har inget bröd. Så mänskligt, va? Vi har inget bröd. Och här sitter tabernaklet, här sitter sanningen själv. Det är bara att gå in och hämta bröd hur mycket du vill. Ja, men hur kan ni tala om att vi inte har någon bröd? Förstår ni bilden? Det är ju det här Jesus vill säga. Om ni tillber honom i ande och sanning, då kan du hämta hur mycket bröd du vill. Du kommer in. Du kan hämta hur mycket bröd du vill. Dela ut till människor och de kommer att äta. Och de kommer att älska din förkunnelse. Och de kommer att känna här finns det liv. Och sen säger han en varning. Akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg. Vet du vad det är? Hyckleri. Vad är hyckleri? Och det betyder att uppträda bakom en mask. Och Paulus säger att de flesta som förkunnar Herrens ord gör det. Andra kan inte bli ett läs själv. De flesta förvrider Guds ord för sin vinnings skull. Alltså mindre än hälften som förkunnar Guds ord går korsets väg. Man vill inte dö utan man får tag i olika. De blir som papegojor. Man är inne och hämtar olika ord. Man skäl från varandra, säger Jeremia. Olika ord och talar det därför de låter som tunnor. Inget liv. Det hör jag många, många gånger. Och jag begriper inte, vad är det som gör att du kan lyssna på en förkunnare hur länge som helst? Men det finns inget liv! Hyckleri. Man vill ha en viss mening och en viss mening fram. Och sen använder man Guds ord och sen förvrider man det för att nå sitt mål. Framgångsevangeliet har ju en tydlig bevis på det. Man tar Guds ord och sen så förvrider man det för att det ska passa dig och mig, vad vi vill. Och det är exakt det hebreiska ordet för laglöshet. Det betyder att förvrida någonting så att det ska passa mig. Det vi ska rätta upp, det ska passa Gud istället. Så när vi kommer in för Herrens härlighet så ska vi, våra vägar bli raka. Och det var ju där Johannes, han stod där ute och sen ropade han, gör Herrens vägar raka. För att nu kommer Herren, han ska uppenbara sin härlighet. Ni ska få se en härlighet. Och det står enhet i grundtexten. Vad är det för enhet? Jo, det är den gemenskap fadern har med sonen. Och vad är det? Hur kan du få gå in och ha del i den? Jo, du måste genom sanningen gå in. Det är liv genom förlåten. Och jag säger det, jag har sett det och Elvor också i både drömmar och i syner. Och vi ser nu går skiljelinjen. Nu går skiljelinjen och det kommer att handla om två enheter. Jag lovar er. Den ena, den kommer att handla om att bevara denna jord. Det kommer att handla om ett socialt, jordiskt evangelium. Och det är massor av människor som kommer att gå in i detta. Det här jag talar nu, det är profetiskt. Jag lovar, det här sker framför våra, dina och mina ögon just nu. Och det är kanske mycket närmare än vad du någonsin tror det här. För jag känner så starkt bara, lev i ljuset. Första Johannes tar vi upp och det står det om första Johannes 1. Om vi, kommer ni ihåg vad det där betyder nu, att helgheten, det betyder att gå in i gemenskap som redan finns mellan fadern och sonen, och det måste ju handla om ande, eller hur? Det är ju en andlig gemenskap. Och den gemenskapen kommer ju bara genom lydnad. Den heliga ande som Gud har gett åt honom, de som är lydiga. Alltså de som älskar honom och de som tror och de som underordnar sig vad han säger. Bara de får gå in och få del av denna härlighet. Och därför står det här i första Johannes 1 och 6 om gemenskap. Och då menar han gemenskapen i det ljuset, alltså i den härligheten. Ingenting annat, inte människors härlighet, inte köttets enhet, utan den heliga andes enhet. Då står det så här. Om vi säger att vi har gemenskap med honom. Alltså en andlig gemenskap i ljuset. Innanför sanningen. Om vi säger att vi står i ljuset. Och vandrar i mörkret och är utanför det. Då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Alltså det ljus som överbevisar. Vi kan inte stå i andens överbevisande ljus och fortsätta synda. Det är totalt omöjligt. Det går inte. Vi kan falla någon gång, men en helt annan sak. Vi kommer till Gud och ber om förlåtelse för våra synder. Alla kan falla. Alltså vi är ingen av oss felfria. Kommer aldrig att bli på den här sidan evigheten. Så vi kan falla, men vi kan inte ha pågående synder. Det finns inte en chans att vi kan ha. Så när ljuset kommer, vi måste vända om. Så därför kan man inte fortsätta att synda pluralis. Där står ordet koinonia. Och det är ett väldigt djupt ord. Det betyder att ha delaktighet med någon. Alltså, du har delaktighet i Guds liv genom den heliga ande. Så allting som Jesus gjorde på korset när han ropade det fullbordat förs över genom livet i den heliga ande in i ditt liv, in i din själ alltså. Och helt plötsligt så får Guds natur in i dig. Du förvandlas och går från härlighet till härlighet. För ljuset blir bara starkare och starkare. Så det blir en helgelseprocess i ditt och mitt liv. Vi är delaktighet av Herrens härlighet. Och så står det. Titta nu får du se. Jesu Kristi sons renande är inte alla delaktiga i. Då får vi nog tänka oss för vad vi förkunnar. För det är bara delaktighet i anden och ljuset. Så står det så här. Och Jesus, hans sons blod, renar från all vad då? Singularis eller pluralis? Singularis, synd. Förstår du vad jag menar? Synder. Förlåtelse i vägsändande. Synd singularis. Din personlighet. Det är därför man kan se att inget händer med människor. De fortsätter på samma väg. Man lever alltså inte i ljuset. Det finns inte en chans att du kan fortsätta leva i synder om ljuset får regera. Alltså Jesus är inte herre i en sån människas liv. Man är utanför. Man är på förgården. Man är på förgården. Så när du tittar på tabernaklet utanför så är det tråkigt. Och det märks snart, för ur en människas mun som tycker att Jesus är tråkig så kommer det bara komma världsliga strukturer och oandliga meningar, oandlig plat. Historier och berättelser, vitser, sköna ord kanske, fast inte om Gud. Det är bara att lyssna. Det är det han menar att de falska profeterna, plockar ni tistlar eller plockar ni fikon på tistlar. Det är vad som kommer ut ur deras mun det handlar om. Som talar han om att gå härifrån i laglösa. Vad var det nu? Jo, det var de som hade förvridit hans ord för sin egen vinnings skull. Och jag vågar påstå att de som talar om enhet. Det här ska du läsa Johannes 17 och jämföra med vad jag säger nu. För det är inte den enheten som Jesus talar om. För när Jesus talar om enhet så talar han om ett dräpande, överbevisande ljus som bara får oss att falla rätt ner och tillbe honom, och det kommer bara genom korset. Och det är den som de gamla talar om när de talar om väckelse. När Basti Fält predikade i Örebro, då var det ett sådant uppenbarelsens ljus, och Lars-Olof Nilsson, han kände sig helt avklädd på läktaren. Han sa, jag måste ge mig till Gud. Han kände sig helt avklädd. Ni vet, han är pastor i Trollhättan. Han berättade det här för oss. Det var ett ljus som bara klädde av honom. Han kände, jag dör om jag inte överlåter mig till Gud. Synd. Så när anden kommer över oss, så ska vi uppleva vad då? En överbevisning om synd. Då, lyssna nu vad jag säger. Singular. Inte plural. Det är det som är så häftigt, att Gud inte dömer oss. Han går till rätta med roten i människan. Han dömer oss inte för en massa andra, en massa grejer. Men han kommer, han är så mild. Nej, han går till roten av människan. Man känner sig syndig. Man är egentligen en syndare. Så när du blir frälst, blir du en syndare frälst av nåd. Och vägen in, jag går tillbaka till det här tabernaklet igen. För det är för härligt, va. Först så ser du den här dörren du ska gå in genom in till Kristus, va? Den är målad i starka färger. Du måste få ett ljus ifrån Gud. Och det är därför står det i Efesbrevet. Av nåden. För det skulle hängas på 5 pelare. Det här duken. Dörren in. 5 är nådens tal. Av nåden är ni frälsta, inte av er själva. Det är Guds gåva. Så det här ljuset som kommer till dig och mig när du blir frälst, det är en gåva ifrån Gud. Du kan aldrig bli frälst på något annat sätt. När jag satt på parkbänken där i mörkret, mitt liv var slut. Jag vet att mina släktingar bad till Gud för mig, så det bara vissla om det. Och en var i 30 år, men helt plötsligt så kom Gud. Som en gåva, gå nu sanningens väg. Och tron kom. Jag bara reste på mig och gick. Jag var född inte av en oförgänglig säd, utan av en evig säd, Guds eget ord. Kom in, födde mig på nytt. Och vilken kraft. Halleluja, pris och ära. Och det är därför Jesus säger, eller Paulus säger så här i Galaterbrevet 5:24. De som tillhör Jesus Kristus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begärelser. Jag tänkte på, det var ju väckelse i Lakeland, det har de väl hört. Hörde du ett enda ord om omvändelse? Hörde du ett enda ord, kanske något ord, om Kristi kors? Utan vad var det man pratade om för andlighet? Ja, inte bara Bibelns i alla fall. För Mose, han hade mönsterbilden. Och apostlarna, de hade också mönsterbilden. Det är det som är apostlarnas lära. Det är mönsterbilden. Det var samma mönsterbild som Mose fick se. Står det i Hebreerbrevet. Jag fick se honom slagen på berget. Han fick se Kristus som korsfäst. Sen gick han ner. Om du tar tabernaklet och lyfter på taket på det, och sen liksom tittar uppifrån och ner, vad får du se då? Du får se ett tydligt kors, ja. Alla föremål bildar ett kors. Så talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som tror, underordnar sig alltså, och får gå in och se härligheten, så är det en Guds kraft till frälsning. Halleluja. Så församlingsplanterade Paulus. Vi pratar mycket om församlingsplantering idag. Och det ska vi göra då, genom att samla och sjunga och så här. Och det är inte så noga vad vi tror, och det är inte så noga vad vi tycker, utan bara vi kommer tillsammans. Det är viktigt. Men församlingsplanterade Paulus, hur gick det till när han kom till Korinth? Ja, för det första så var det ju väldigt noga att han vandrade i anden och var på just de platser som anden ville att han skulle vara på, eller hur? För anden stoppade honom från att vara där, och anden stoppade honom från att vara där. Och idag sitter vi i kommittéer, och så har vi brainstorms med papper och penna, som beskriver, där ska vi ha församling och där ska vi ha församling. Så vi är dit och försöker att starta församling. Men Paulus, Han var livrädd för att gå utanför Guds plan. Han var livrädd när han kom till Korint. Han var livrädd att förkunna något annat än Kristus och honom som korsfäst. För han visste att det är totalt meningslöst att föda fram något ur köttet. För det kommer att förgås. Det blir inget kvar av det. Ska det ske ett verk som är blivit bestående, så måste människor få en överbevisning. Det är församlingsplantering. Bara de församlingar som är byggda på klippan kommer att bestå. Resten kommer också att upplösas. För Herren står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han vadå? Mod. Carter Conlon, Times Square Church, David Wilkersons närmaste medarbetare. Han är profet. Han talar väldigt starkt profetiskt. Och ibland talar han faktiskt, det är ganska roligt att vara med och höra, att anden talar samma språk. Så när vi har fått något ibland från Gud, så, då brukar vi titta på varandra och säga så här, men det är inte klok. Det är precis samma budskap. Precis samma budskap. Och då säger han så här: nu ska ni få se. När det som är byggt av kött, det som är byggt av starka människor, kommer att förgöras. Gud kommer att resa upp en motstånd emot det som är byggt av kött. Och det kommer bara att upplösas och försvinna. Och då kommer det att komma, lyssna nu, för det här är väldigt viktigt att vi har klart för oss. Då kommer det att komma väldigt mycket människor som är så besvikna på de här ledarna som har lovat en väckelse, gröna ängar och skogar och jag på att säga smör i Småland. Fattar ni? Och sen blev det inget av dem. Då kommer de att komma och säga och anklaga dem. Var var det ni ledde oss? Det ledde ut i öknen istället. Sen kommer man att lämna de här ledarna. Det kommer att bli ett ledarskapsbyte i Kristi kropp. Man kommer att komma där det predikas härlighet. Där du kan få uppleva hälsa. Där du kan få uppleva ett mjukt hjärta. Och då säger han profetiskt, och jag har känt det: ta emot dem som kommer och kasta inte sten på dem. De som vi förut hade haft konfrontationer med, som vi tyckte att de är helt fel. Många av dem kommer att vända om och komma tillbaka igen. Där härligheten finns. För om du går till Uppenbarelseboken och läser om Philadelphia, så står det något väldigt spännande där. För de får nycklarna vart? Ja, in till härligheten. In till Guds rike. Och vad kommer det att föra med sig då? Jo, det kommer till och med komma de av Satans synagoga börja knä för er och erkänna att hos er bor härligheten från Gud. Det kommer en apostel till Göteborg. Han ställer sig upp och säger att jag ska plantera församling här i Göteborg. Och det var väldigt trosfriskt och så här. Men anden gav mig en syn i samma ögonblick. Jag får se en synagoga med en pinne på en orm. Satans synagoga. Den församling han skulle starta var inte alls genom korset. Det kommer aldrig uppenbara en härlighet från Gud. Utan det var mitt köps vilja att bli någonting i den här staden. För att människor ska se på mig att jag är riktigt duktig. Ja. Det var det Gud visade. Det som är kött. Det som är kött. Fött av kött är kött. Och det som är fött av anden, det är anden. Det som är fött av lydnad och underordnande till Guds vilja, där är ande. Och det som är fött genom mänsklig visdom och vår egen kraft, det är kött. Sven Reichmann, han säger så här. Honom gillar ni kanske. Han är duktig undervisare i alla fall. Kött. Det är vad jag gör för min egen skull. Ande. Det är vad jag gör för Jesu skull. Planterar jag församling för Jesu skull eller planterar jag församling för min egen skull? Vet du vad Kains namn betyder på hebreiska? Det betyder den som planterar, den som får att växa för sin egen äras skull. Kött. Abel, vad står han för? Jo, han står för den som förlitar sig allenast på Kristus. Han kommer med sitt offer. Det var vägen. Härligheten från Gud faller över Abel. Kain blir vansinnig. Och om jag hört rätt ifrån anden en morgon här nu, så säger Herren så här: jag kommer att resa upp ett motstånd. Förbered er nu på svåra tider. Förbered, ni som vill ska följa Jesus nu den här tiden, förbered på motstånd. Förbered er på missförstånd. För Herren sa att jag ska uppresa fiendeskap emot kvinnans säd. Sen hade jag en dröm också som förklarar allt. Samma ungefär som Elbor hade. Det kommer. Och det står att har de förföljt mig så kommer de att förfölja er. Svåra tider kommer alltså att komma. Men också en härlighet som jag tror övergår allt. Kanske vi har sett även kanske den första församlingen kommer att komma. Och det står i Jesaja 40, det står om Sion, du glädjens budbärarinnan, stiga upp på ett högt berg. Och så står det, säg till Judas städer, se er Gud. Vem var det som fick se? Ja, det var den som gick in i härligheten. Skåda er Gud.